Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har kommit till sektpodden med Emma och Rigmor. Emma, vill du berätta vem du är och hur det kommer sig att du sitter här med mig?
Det kan jag absolut göra. Ja, jag är Emma. Heter Emma Genbeck. Anledningen till att jag sitter här idag är för att jag har varit med i Knutby Philadelphia, i Knutby-sekten som det hette och heter idag. Varför vi gör det här är ju för att belysa just hur sekter fungerar, hur maktmissbruk fungerar, hierarki och så vidare. Och att det just är inte någonting som är unikt för en religiös sektgruppering utan kan finnas i samhällets olika strukturer.
Var du en vanlig medlem? Var du långt ner, högt upp i den här hierarkin som du beskriver?
Alltså jag har ju varit både upp och ner, men jag har varit pastor under cirka 10 år, så jag har absolut varit i toppen, men jag har också varit i botten. Jag vet hur det är att bli utfryst och nedtryckt.
Var det någon som var i toppen hela tiden i Knutby-sekten?
Ja, det skulle jag ju vilja säga att det var. Framförallt Åsa Walla som var Kristi brud var ju den som var på toppen hela tiden, och det fanns de runt omkring henne som var, mer eller mindre var på toppen också, kan man väl säga. Mm.
Och Kristi brud, det var ju någonting som skapade rubriker och som hon och ni förnekade, och samtidigt så kallade hon sin självbiografi för Kristi brud. Mm. Trodde ni att Åsa Waldo skulle gifta sig med Jesus?
Alltså det där är en fråga som man har fått många gånger i olika sammanhang och som jag alltid tyckt var svår att svara på ett sätt. Därför att ja, på ett sätt så trodde vi ju naturligtvis det utifrån att vi levde ju i den liksom, ja, vi levde ju den tron och villfarelsen då. Men sen har jag tänkt på det efterhand hur det fungerade och har fått förstå liksom och fått förstå själv i hur det fungerar, att vi trodde ju liksom på varandra. Alltså jag, eftersom andra trodde på det så trodde jag på det. Och det här, eftersom vi var en isolerad grupp i den bemärkelsen att vi ganska tidigt i det sammanhanget klippte liksom kontakterna utåt ganska mycket. Så blev man så utlämnad åt varandra. Och andra tror på någonting, så till slut så blir du också, du övertygar dig själv till slut. För att det är på något sätt det som blir lättast i längden. Man orkar inte hur mycket som helst att hålla emot heller. Så därför så tror jag att jag tror att det fungerar så för många av oss, och att många kanske egentligen tvivlade på det men vågade inte säga någonting, och därför så trodde man att de andra var övertygade, då måste jag också vara övertygad och så vidare. Och det tror jag är ett ganska vanligt sätt.
Ja, det är karaktäristiskt till och med. Ja, min hypotes är att även Åsa Walda och själv tvivlade på att hon verkligen skulle gifta sig med Jesus, och att hon därför hela tiden behövde er bekräftelse och att ni skulle försäkra henne om hur speciell och hur enastående hon var. Har jag rätt i det, tror du?
Det tror jag att du har, absolut.
Ska vi berätta, ska jag dra lite kort hur det kom sig att vi som var utanför fick upp ögonen för att det var något väldigt speciellt sammanhang som pågick i den här lilla byn Knutby nära Arlanda.
Det tror jag, det var ju ganska många år sedan trots allt.
Ja, våra yngre lyssnare, det här hände alltså en kall januarimorgon, en lördagmorgon, det var den 10 januari. Och redan på förmiddagen så fick man i media klart för sig att det hade varit våldsbrott, mord, mordförsök i den här lilla byn. Och att mordförsöket hade skett i en pingstförsamling. Det var en ung pastorsfru som hade hittats mördad. Och det var en granne och nära vän till pastorsparet och de andra grannarna som var skottskadad och som opererades på akut på Akademiska sjukhuset. Han hade 2 skott i kroppen men han överlevde. Sen sökte man en mördare och fann att gärningsmannen var en ung kvinna. Och nu blev det riktigt osannolikt. Därför då hade polisen gripit en ung kvinna, kristen, som hade varit barnflicka i pastorshemmet. Hon kom att kallas barnflickan i Knutby. Hon erkände rakt av, tog på sig skulden. Hon hade skjutit sina 2 vänner, men hon hade hoppats att slippa. Hon hade gjort det mot sin vilja. Och poliserna kunde inte riktigt få någon rätsida på hennes berättelse. För vad var mordmotivet? Hon förklarade: Gud hade bestämt att de skulle gå hem. Gud hade krävt av henne själv en lydnadshandling för att hon skulle få nåd och i sin tur komma till himlen och inte hamna i helvetet. Och referenspersonen var Abraham i Gamla testamentet, som hade visat lydnadshandlingen att döda sin egen son Isak. Men i sista sekund så hade Gud sagt: du har bevisat din lydnad, du behöver inte. Och det var det hon hoppades. Och hon fick de här meddelandena från Gud i form av anonyma sms. Ja. Och nu blev ju, gick ju media i spinn fullständigt. Så att man försökte förstå vad det här hade hänt. Och när polisen hade telefonavlyssning visade sig att pastorn i det hemmet, pastorn vars hustru hade blivit mördad, hade ett kärleksförhållande med den skottskadade mannens hustru. Polisen hade visat det med telefonavlyssning. Och då blev den så kallade älskarinnan häktad tillsammans med Knutbypastorn Helge Fossmo. Och för att göra en lång historia kort, så skulle han efter 2 rättegångar bli dömd till livstid för anstiftan till mord, medan barnflickan dömdes till rättspsykiatrisk vård, bedömdes som att ha varit psykiskt sjuk och manipulerad in till de här gärningarna. Och det här var då en religiös grupp. Det var Gud, det var sex, det var våld och mord. Så det här blev ju en enorm media hype. Och då undrar jag, kan du berätta, vad upplevde ni när allt det här hände? Hade ni räknat med att det skulle bli vad som kallades hemgång? Alltså att någon skulle dö den här perioden, eller hur var det?
Nej, det kan jag inte säga att vi hade räknat med. Samtidigt som det fanns ju med utifrån, för det som man också kom ihåg var ju att Helge Fossmos första fru hade ju dött 4 år tidigare, också på vintern. Då jag,
18 december 1999.
Precis. Av att hon då ramlade i badkaret och
sa man.
Precis. Och då när det hände så blev det ju avskrivet som en olyckshändelse. Jag var ju med då också, kände Helge väl, kände Helen väl. Och vi trodde att det var fruktansvärt hemsk händelse. Men det talades ju också då i församlingen om att dö inte var så farligt, man gick hem till himlen, man behövde inte sörja det så allvarligt, utan det var liksom och att också det fanns ju faktiskt ett tal om att vissa människor kunde gå hem, även om det kanske inte var allmänt spritt i hela församlingen, så fanns det i grupper
det jag påstår att det var allmänt spritt, för att jag tänkte att vi senare poddavsnitt kan spela upp inspelade predikningar från den här tiden när dåvarande föreståndaren Kim Vincent säger, kom fram, ett skott för pannan, det är snabbt, alla som vill dö nu, kom fram. Alltså att det fanns en dödskult som är väldigt kuslig när man lyssnar på den i efterhand.
I efterhand så är den ju otroligt kuslig. Även om inte vi tänkte så då, så blev det ju det som blev sanningen sen.
Och vi ska, jag tänker vi ska ha ett särskilt poddavsnitt om Helene Fossmos död i december 1999. Det tolkades som en drunkningsolycka, men hon hade alltså, hon var förgiftad med ett läkemedel som heter dextropropoxifen. Hon hade krossad tinning och hon återfanns i vattnet. Och Helge Fossmo blev åtalad för mord, men friades i rättegångarna.
Precis. Nej, men om man ska gå tillbaka till 2004 så var det ju en fruktansvärt omskakande händelse i våran värld. Jag minns ju det här, hur vi fick, vi hade ju, när Helges första fru dog så fick vi ett telefonsamtal från Helge själv som jag också minns.
Vilka är vi?
Vi, det är jag och min man. Jag är gift med Peter Gembeck som har varit pastor i församlingen och även föreståndare. Och vi fick det här samtalet från Helge, då var han, jag kommer ihåg att han skrek i luren att Helene är död, Helene är död, och vi åkte dit. Och den resan var ju omtumlande, men det avskrevs ju och vi liksom fortsatte på något sätt vårt liv efter det här. Och sen då, så inte växte vi, utan det var ju mer mitt på dagen som vi fick det andra telefonsamtalet, inte från Helge den här gången utan från en annan församlingsmedlem, där man på något sätt upplever nästan samma sak en gång till. Någon har blivit den här gången skjuten, det är poliser överallt, vi vet inte vad som har hänt, och kom fort. Och det var ju som att man, det var som en repris. Surrealistiskt, otäckt, mycket märklig händelse som man alldeles sitt liv tror man skulle behöva uppleva. Men vi åkte dit, vi ställde bilen en bit bort, för det var ju blåljus på hela kullen som det då äter där de här närmaste husen var, där Kristi brud och Savalda bodde, och där Helge Fossmos villa låg, och så några stycken villor till. Och när vi kom närmare så var det ju, var insatsstyrkan som var där med automatvapen, och det var fullt pådrag. Det var helt skumt och märkligt att behöva uppleva det här. Och jag kommer att vi var tvungna att fråga oss fram liksom, och de frågade vilka vi var. Vi fick säga att vi är vänner. Och vi blev invisade ett litet mindre hus på gården. Och där mötte vi den kvinna som faktiskt hade hittat då Sanna, frun, skjuten i sängen, och berättade det här för oss. För då visste vi bara om den skottskadade mannen från början. Och att hon troligtvis var död, vad hon trodde liksom och visste. Och sen kom Helges barn, poliserna bar över dem mitt i vintern, var det jättekallt ute i filtar.
Var de upprörda och grät? Och jag menar, om det kommer poliser med den utrustningen och jag är ett litet barn, så måste det ju vara väldigt skrämmande.
Alltså jag måste ärligt säga att jag minns inte riktigt hur det var, men jag minns i alla fall inte att det var något, att de var upprörda och skrek, utan jag minns bara att de kom insvepta filtar ner. Så att jag vet faktiskt inte med säkerhet hur det var. Det finns säkert andra som minns kanske mer omkring just det. Men där började en resa som var mycket, 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 mycket märklig. Och i början så var det också så otäckt, för att innan barnflickan som du då berättade om blev häktad, så visste vi ju inte vem som hade skjutit. Vi hade ju ingen aning om, för i våran värld så fanns det liksom inga motiv, det fanns ingen, att någon skulle bli mördad fanns inte på våran karta. Så vi trodde att det var någon galning, någon prickskytt som låg i buskarna, och att vi alla var måltavlor. Så att folk vart ju rädda, vågade inte gå ut, man höll sig inne, man höll sig borta från fönster, kommer jag ihåg, och så vidare. Men sen så kommer ju då nästa liksom överraskning, eller man ska säga. Ja.
Får jag fråga en sak?
Ja då.
Åsa Valda och Kristi brud och hennes närmaste, var de hemma när det här hände?
Nej, det var de faktiskt inte. De var i London på en liten nöjesresa.
Hur många då?
4 stycken. Så att, och de var kvar, tror jag, någon dag innan de kom hem.
De ville hinna se kronjuvelerna i London innan de vände tillbaka.
Mm. Ja. Mm. Precis, en liten passus där. Ja. Men i alla fall, sen så blev ju barnflickan häktad. Och då kom ju nästa slag liksom i att då visade sig att det trots allt var någon innanför våra murar, om man säger så, som hade varit inblandade i det här. Och då fick du en helt annan vinkel. Och det var också otäckt, för då blev det plötsligt vi som blev liksom innanför oss som hade hänt. Och det var inte någon galning utifrån längre, men det var ju vad hade hänt innanför våra väggar och så vidare. Och media fick en annan vinkel också på det. Och sen när det dessutom kom fram att Helge sen, då pastorn, hade varit var ju medskyldig på det hela också. Så det var ju sak på sak på sak. Och han hade haft kvinnoaffär. Han hade haft den här skottskadade mannens fru som älskarinna. Han hade också haft barnflickan som älskarinna. Och det liksom bara eskalerar ju alltihopa. Och det är väl det som också, för det som jag vet att många tyckte var konstigt var att vi försvarade ju Helge, våran pastor, in i det sista. Men han väl avslöjade som att han haft en älskarinna och att han haft de här affärerna. Då var det ju som att allting bara rämnade. Förtroendet för honom försvann. Och då trodde vi nog att allt var möjligt. Att det mycket väl var så att Helge var skyldig. Och jag vet att folk tyckte var konstigt. Men för oss, jag tror att vi levde i en så svartvit värld. Så antingen var han skyldig eller så var han inte skyldig. Och när han blev skyldig för otrohetsaffärerna, då var det plötsligt möjligt vad som helst. För det var så långt ifrån som vi tänkte att man skulle leva som en kristen församling. Och att han då skulle ha levt så. Det gjorde ju att han på något sätt, hela hans förtroendekapital, bara rämnade.
Men var det inte lite grann på det sättet att den som ansågs vara rätt, och då menar jag av de ledande i församlingen, då var allting okej, men den som ansågs vara fel, hur var det? Vad tänker du när jag säger det?
Jag tänker då är väl att just att vara, det var ju ett begrepp som fanns i församlingen, att vara rätt och vara fel, som kan låta väldigt konstigt för folk utifrån. Men för det första så var det så att den som var fel, det var en dom som man fick utav Åsa. Det var hon som stod för den domen, att man blev fel. Och var man fel, då var allt man gjorde fel, mer eller mindre, tills hon ansåg att man var rätt igen. Och därför så kunde saker som den som var rätt, som den som var rätt gjorde, kunde vara rätt. Och den som gjorde som var fel, fast det var samma sak, kunde vara fel. Förstår du?
Ja, jag förstår. Ja. För det är det här som det är lite karaktäristiska, ja, och det är lite i sådana här slutna miljöer.
Ja.
Att det är en toppstyrd organisation där någon bestämmer vem som är rätt och vem som är fel. Och hur man liksom kan falla från en hög höjd där man är en favorit till att vara mobbad och utfryst. Och det brukar vara så då att man får inte hjälp av sina vänner i gruppen.
Nej.
För den som skulle hjälpa, den som är fel mobbad, den riskerar ju att själv hamna där. Så att det skapas en otäck stämning där man är rädd för att hjälpa den som blir utstött. Känner du igen det fenomenet?
Absolut. Jag tänker genast på alla de gånger när man var fel. För det här var någonting som var ett liksom väldigt levande hela tiden. Det skiftade ständigt vem som var rätt och vem som var fel. Och så att vi som fanns runt omkring, för det ska jag ju säga att i församlingen så fanns det en krets som var närmare Åsa, som var liksom omkring henne. Och den kretsen skiftade lite grann under åren. Men det fanns ändå en klick som alltid var närmast, om man säger så. Och de som fanns närmast där, de levde ständigt i den här berg-dalbanan av att vara rätt eller vara fel. Och det kunde vara olika långa perioder. Det kunde vara allt ifrån en dag till långa, långa perioder. Jag kan ju bara nämna en sån sak som att en av dem som var henne närmast, en kvinna, hon hade varit fel och liksom bannlyst från Åsa under ett helt år innan mordet. Och sen plötsligt när mordet skedde och allting på något sätt ställdes på ända, då tog ju Åsa tillbaka henne med en gång och lyfte upp henne Och det tror jag hon gjorde för att hon helt enkelt var rädd för att någonting skulle komma fram. För nu blev vi ju, fick ju ljuset på oss. Och då skulle allt vara så normalt som möjligt om man skulle försöka skyla över alla de här. Så att vi hade ju en period kring, ja, från 2004 och framåt där ett tag. Då det var mer normalt. Jag, nu är jag inom situationstecken i luften här som man inte ser. Men som jag, därför att det var inte fullständigt normalt ändå. Men mer, vi fick träffa våra familj, våra vänner liksom runt omkring lite mer ett tag. Man fick åka iväg, för annars var det väldigt styrt när man fick åka iväg och vart man fick åka. De som var närmast ska jag säga framförallt. Ju längre ut du kom i den här grupperingen omkring Åsa, desto mer frihetsgrader hade du, skulle jag vilja säga. Utan att säga att de har också haft sin... vad ska man säga? Ja, och det har varit väldigt tufft för alla, ska jag säga, fast på olika sätt. Liksom. Så att...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Om ett halvår nu, den 14 januari, då inleds en ny tingsrättegång där tre av de ledande, däribland Åsa Walda och Kristi Brud, är åtalade. Och Kristi Brud, Åsa Walda, är åtalad för misshandel.
Mm.
Har du känt till eller sett att det blev, att det urartade till kroppslig misshandel?
Jag ska säga både ja och nej, därför att jag har ju fått höra i efterhand, jag var ju själv, jag fick ju själv inte träffa Åsa de sista 6 åren, alltså från 2010 fram till 2016, allting sprack, därför att jag blev fel, som det då hette, och blev utfryst och fick inte vara med, om man säger så. Och det är en resa för sig, men då, det var då den här biten eskalerade framför allt. Men när jag fick det här berättat för mig då, när allting sprack sen, hur det hade sett ut innanför dörrarna, kan man säga, inne hos Åsa i hennes närmaste krets, med den här misshandeln och både fysiskt och psykiskt, ska jag säga, som på något sätt den bara ökade under de här sista åren. Men jag hade inte svårt att förstå det, utifrån att jag hade ändå vid ett par tillfällen själv varit utsatt för Åsa, fast då var det inte så utbrett, så att det var liksom inte ett mönster än. Men som jag minns har jag blivit slagen en gång av Åsa. Hon slog mig över huvudet en gång. Men då var vi ensamma. Det var ingenting som jag någonsin pratade med någon annan om då. Utan jag bara sköt undan det. Och jag tyckte det var väldigt otäckt. Men som man väl ofta gör. Man försöker bara att trycka undan det och så går man vidare. Och sen var jag också med om att hon vid ett tillfälle brottade ner mig i trädgården och sprutade vatten på mig för att hon var irriterad och arg. Så att jag hade inte svårt att tro på när de började berätta om den här fysiska misshandeln som fanns.
Känner du någon mer än Åsa av de tre som nu är åtalade?
Ja, det kan jag säga. Jag känner alla tre, ska jag säga. Det är ju Åsa då, naturligtvis. Och sen så är det ju den här pastorn som jobbade tätt med Åsa och också hade en relation med henne under flera år, som är åtalad för utnyttjande av sexuellt utnyttjande av personlig beroendeställning. Men sen så är det även min man också åtalad för misshandel. Så att absolut.
Vem anmälde honom?
Det gjorde han själv. Och han anmälde även Åsa och den andra pastorn. Och det var när allting sprack, så var det som att man fick någonting borttaget från sina ögon som man såg klart, tror jag.
Jag kan säga att det var ju så vi lärde känna varann. För att din man som var presstalesman kan man väl säga i församlingen eller sekten. Han har ju varit otroligt arg på mig genom åren.
Ja, du var ju våran fiende. Det ska vi verkligen lägga till att i vår relation.
Det är nu får det du beskriva intressant. Vad det betyder.
Ja, nej, men det var ju så att du kom ju på något sätt och försökte tala det som faktiskt var sanningen om vad som skedde hos oss. Och jag tror att vi kände igen det du sa för mycket för att det skulle bli bekvämt för oss. Vi blev arga och tyckte att du kom och försökte förstöra någonting. Mm. Och jag tror att framförallt att Åsa Kristerbrud blev otroligt rädd för att du skulle avslöja henne. Och hon hatar ju dig mer än någonting annat. Jag skrattar lite grann för vi idag så kan ju du och jag prata om det och vi har ju blivit vänner. Men det var inte uttalat att du var emot oss och att vi skulle aktivt vara emot dig. Så du var verkligen en fiende till vad Gud gjorde i Knutby som vi då tänkte.
Mm. Mm. Din man Peter, jag frågade honom en gång varför han var så vid ett tillfälle så hotfull på TV4 mot mig. Så det var tal om de ville att jag skulle polisanmäla honom för hot. Mm. För att han, och det gjorde jag inte, för jag förstod ju att han skulle hem och ställas inför de högre rankade pastorerna och framförallt Åsa också. Men då frågade jag, varför var du så arg? Tyckte du att den här diskussionen inte hade utfallit som du tänkt? Och då förklarade han att nej, men vi trodde att du, alltså Rigmor, var styrd av djävulen. För att vi förstod inte att man kunde veta så pass mycket ifrån ditt yrkesmässiga kunnande. För vi kände ju igen vad du sa. Och då trodde vi att det var djävulen som hade berättat eller informerat mig på något sätt.
Ja, jag tror att vi på något sätt trodde att det var något, att du var övernaturligt eller någonting, att det var sänd. Därför att, och det kan jag ju se idag, för när jag läser den artikel som du skrev först av alla.
Påsken 2004.
Precis, tidigt. Ja. Så ser jag idag att jag känner ju igen det du skriver, om hur Åsa fungerar som person och hur det, livet i församlingen och de här grejerna. På ett sätt som idag så förstår jag att du hade en kunskap som få hade. Men då ville vi inte se det. Utan Nej. Det blev istället ett hot helt enkelt.
Alltså om vi ska ta det. Jag är läkare och jag är psykoterapeut. Och jag har en utbildning nere vid Junginstitutet. Jag är analytiker och hade inriktning på religionspsykologi på ett sätt som inte... Det fanns ingen utbildning på 80-talet när jag började den utbildningen i Sverige med den inriktningen. Mm. Och det gjorde att när jag började läsa om brotten i Knutby så förstod jag djuppsykologiska och socialpsykologiska sammanhang och religionspsykologiska idéer. Att det här var en så kallad apokalyptisk församling där man alltså tänker sig att världen ska snart, det kommer snart en världsbrand, en världskatastrof och sen börjar någonting helt nytt. Och det nya var att Jesus ska nedstiga, bröllopet med Åsa Valda och de två kommer att styra världen framöver. Och det här, när man lever i en sån katastrofstämning att det här kan hända nästa timme, nästa vecka, om ett år, då hamnar människor som i ett undantagstillstånd. Då gäller liksom inte vanliga regler och lagar. Och när jag tyckte mig förstå det så blev jag så orolig för er vuxna förstås, medlemmar, men framförallt för barnen. Därför att vi har religionsfrihet i vårt land, men för barn finns ingen religionsfrihet. Man föds in i den familj och den tro som föräldrarna har. Och det var tanken på barnen, det var tanken på de ungdomarna och Jag hoppades ju att församlingen skulle upplösas, men det vågar jag inte tro. Men jag visste ju att det kommer att bli så att unga människor i 20-årsåldern, en del av dem kommer att lämna. Och då tänkte jag så här, då kommer de kanske till mig och säger, du Rigmor som förstod.
Mm.
Och visste du, vi hade det, varför gjorde du ingenting? Så därför försökte jag ändå att skriva och berätta och debattera för att liksom också väcka de vuxna. För jag tänker så här, jag är också mamma och farmor, att den dag man vaknar till och barnen kommer och vänder sig mot de vuxna barnen och säger, då ångrar man sig så bitterligen att man lät dem vara i den här miljön och präglas av det.
Mm. Ja, och jag menar, idag kan jag ju säga tack och lov att du bet dig fast så hårt i Knutby och inte gav dig. Och det är det som också är intressant, att när vi väl möttes, när allting, när församlingen hade spruckit, när sekten hade lösts upp, så tog ju min man kontakt med dig först. Mycket för att faktiskt säga förlåt, för att vi hade ju faktiskt varit ganska otäcka mot dig, kan man väl säga, genom åren.
Ni hade anmält mig. Ja. Till Socialstyrelsen för att min läkarlegitimation skulle dras in.
Mm.
Till JK, två gånger hade jag blivit anmäld och utredd. Och då tror jag ni hade anmält mig för hets mot folkgrupp och förtal. Och jag vet att polisen i Uppsala säger att de kan inte räkna alla polisanmälningar som ni gjorde mot mig. Mm. Och för mig var det ganska otäckt, för jag har aldrig haft någon anmälning på mig i yrket någonsin förrän jag började säga till om vad jag förstod pågick in i sekten.
Ja. Nej, så vi hade ju liksom vi har ju haft en historia tillsammans som är ganska intressant. Även om inte vi har känt varandra så har vi vetat om varandra. Men det har ju varit ett namn i våra.
Jag har ju till och med varit en person på era gudstjänster, har jag förstått. Kan du berätta om det?
Usch, det här är någonting som man skäms över. Men ja, det var så att en av pastorerna, han som faktiskt åtalad för sexuellt utnyttjande, han hade ju, han brukade köra lite show, kan man väl säga, med lite ståupp, lite skämt och sådär. Och vid något tillfälle så fick han ju för sig, om det kom från bara honom själv eller om det var någonting han och Åsa koka upp, det vet jag faktiskt inte riktigt, men där han klädde ut sig
i drag
ja, till en kvinna och kallade sig för pigmor sådär. Det var ju han drev ju på din bekostnad helt enkelt och drev om dig.
Vad rimmar det? Ja, det pigmor sådär, det låter
Rigmor
som
Robert. Ja, nej, men och det kan vi skratta åt idag, men usch, det är ju, och jag vet ju flera stycken i församlingen som djupt skäms över det här, och jag vet att de har sagt förlåt till dig också.
De ber om förlåtelse för att de har skrattat. Men det har faktiskt också den pastorn gjort. Ja. Och han har bett mig så om förlåtelse.
Mm.
Och jag säger då förstås att det var förlåt redan när det pågick.
Ja, det står sig inte. Men nej, men det där, nej, men och det är ju bara liksom en toppen av ett isberg på vad som fanns liksom. Men det är ju ganska intressant att det ändå var så illa. Så att det faktiskt till och med gjorde så.
Mm.
Nej, men så sen när allting sprack då tog vi kontakt, Peter tog kontakt med dig och sen hälsade vi på dig vid något tillfälle och vi började prata, och sen har ju jag personligen fått mycket hjälp av dig och idag sitter vi ju goda vänner och sitter här med en podd, och det tycker vi i alla fall är ganska fantastiskt.
Verkligen.
Från att ha gått från värsta fiende till
från
goda
värsta
vänner.
Fiende, ja, det, och jag vill säga det också, att det var väldigt. Det var ju inte någon utifrån som lyckades spränga muren runt den här tystnadsmuren, där man i en sån här sluten grupp, man ler utåt, man bedyrar hur lycklig man är, hur bra man har det, fastän man har sån ångest och är så rädd och har så svårt med sitt inre, så döljer man det utåt ända till man bryter ihop. Det var ni själva, det var församlingen själva som reste sig och som avsatte Åsa Valda och hennes närmaste pastor och lät på ett stillsamt sätt hela församlingen upplösas.
Jo, men så var det. Och det är ju nu september 2016 som det skedde, så nu är det ju drygt 2 år sedan.
Du kan ju tänka dig när jag öppnar min laptop och läser i inkorgen att det kommer ett mejl ifrån denna ärkefiende Peter Genbeck, där han ber om förlåtelse och så säger han att jag stod för lögnen när du kom med sanningen, men jag trodde att jag gjorde rätt. Och i de enkla satserna så ligger liksom både gåtan och lösningen av vad det här sammanhanget är. Och jag tänker att om jag får inflika att det du och jag tänker göra, det är ju bland annat att ha ett poddavsnitt när vi kanske pratar bara om Helene Fossmos död, omständigheterna. Jag har skrivit ett längre arbete, talat med alla poliser, rättsläkare och så vidare som var involverade i den utredningen. Och jag tänker vi ska ha ett poddavsnitt om barnflickan. Vad var det som hände med henne? Hur kom det här sig? Hur kan man skjuta kamrater i tro att man bara lyfter dem till en annan nivå, för Gud vill ha dem till himlen just nu. Och jag tänker att vi måste också ha förstås ett speciellt poddavsnitt om Åsa Waldau, som kallar sig Kristi brud och drottning Tirsa och universums härskarinna, och beskriva hon valde att bli kändis och framträda i Skavlan och i radio och i tidningar och samtidigt hemlighålla den här liksom motstridigheten runt i hennes beteende och i hennes karaktär och nu när hon står under åtal. Men jag vill också säga att vi har ju Knutby som en utgångspunkt, men vi ska prata om olika former av sekter.
Det är viktigt att säga.
Alltså jag har ju mitt jobb och bland medmänniskor träffat personer som har varit med i ett politiskt parti som har burit iväg in i ett sektliknande format. Och jag har träffat personer som har varit med i en säljorganisation. Och då är det ju inte Gud det handlar om, men det är budgeten. Och att man kämpar och aldrig riktigt når lika högt det målet. Och någon når alltid bättre och har storchefens beröm. Så att det är också ett sätt. Men man kan också, och det här var ju i Knutby var det religionen, men i psykoterapin då, som är mitt yrkesområde, så ser man också att det har funnits grupperingar där en ledande terapeut påstår sig ha en unik begåvning för att se in i det som är omedvetna hos andra människor. Och när jag har jobbat med personer, män som har gått med i en motorcykelklubb, ett gäng, man tänker sig ett brödraskap, man tänker sig en heroisk identitet, och sen är man plötsligt i ett kriminellt gäng med hållhakar och saker och ting har hänt där man har varit medskyldig. Och man kan också till och med jämföra det med missbrukskretsar. Alltså när det gäller drogen, den som är drogberoende. Och de skyddar varandra, de ljuger utåt. Men det gäller också den som är spelberoende. Alltså man får en personlighetsförändring i beroendet. Och ni var, kan man säga, sektledarberoende under den här perioden. Och det fenomenet kan man ju, jag kan också se det när jag har jobbat med personer som har hamnat i en så kallad dysfunktionell parrelation. Det är som en tvåmanssekt där den ena far illa och är i underläge och kanske blir misshandlad. Och den som har övertaget blir rädd att den som har undertag eller underläge, ofta kvinnan då, ska gå till polisen och anmäla. Så den som har övertag blir samtidigt rädd för den som är utsatt.
Ja, men precis.
Och varför lämnar inte den som är utsatt? Varför stannar man kvar? Och till sist jätteskalan, ja men då har vi ju de här leende undersåtarna i Nordkorea med deras uformade mun, ler om stort och påstår vara så lyckliga och älskar sin ledare. Och det sa kineserna när det var Maos röda revolution, och det sa tyskarna i Nazityskland. Och det är en blandning av, som du beskrev, man tror på varann, man är med i grupptrycket och man är livrädd inuti, men man förstår inte hur man ska kunna ta sig ur. Och de här allmänmänskliga fenomenen, tänker jag, att vi ska belysa i våran poddserie.
Mm. Och det ska bli väldigt intressant, för att jag hoppas och tror att vi ska kunna förklara vad Knutby har varit på ett sätt som gör att människor kan känna igen sig i sina sammanhang och i sina liv. För jag tror att det här berör många, många fler än bara en liten grupp religiösa människor, utan att det här finns på många, många fler platser.
Precis så är det. Precis så är det. Till och med ett kamratgäng. Mm. När fel kompis tar ledningen så kan en hel krets dra iväg på det sättet. Mm. Och det som är så spännande, tänkte jag också, det är ju att du inte bara har varit med i Knutby-sekten. Du har också gjort resan ut därifrån, eller vandringen ut därifrån. Och där tror jag du har någonting att berätta. Hur det känns när ögonen öppnas, man förstår, och när man ska ta sig ut.
Precis. Ja, vi har mycket att prata om i alla fall. Det kan vi vara överens om. Och som sagt, vi kommer ju att gå in på olika delar mer, fördjupa oss. Idag så, det här tillfället, så berättar vi ju lite mer svepande vad det är vi utgår ifrån och vad vi kommer att beröra. Men vi har mycket att prata om framöver.
Jag tänkte att, kommer vi inte också bjuda in en och annan?
Absolut, det hoppas vi verkligen på. Att vi ska få hit människor som kan berätta om sina upplevelser omkring de här ämnena.
Mm. Och vi tänkte också göra så att den som vill kan skriva kommentarer eller frågor till vår hemsida.
Mm.
Och så kanske var femte gång att vi har en podd där vi svarar på frågor och reflekterar över dem.
Mm. Precis, det blev jättebra. Bra. Ska vi säga hej då för den här gången?
Ja.
Och sen så ses vi nästa gång.
Det säger vi.
Gör vi.
Tack Emma.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.